En podcast från Aftonbladet.
Det beskrivs som en skärgårdsidyll. En liten ö där alla känner alla. Men under en tisdag i början av augusti förändras allt när polishelikoptrar drar in över ön i vad som ska utvecklas till en dramatisk jakt på en misstänkt mördare. I veckans avsnitt pratar vi om skärgårdsmordet och tittar närmare på den 57-årige man som misstänks ha mördat sin flickvän. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Hej och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. I det här avsnittet så gästas vi av dig, Beri Sangana. Hej.
Hej.
Du är ju bekant för lyssnarna, du var ju med oss mycket här under våren och hjälpte oss att rapportera om diverse olika fall. Idag så ska vi prata med dig om det som har kallats för skärgårdsmordet, som ju är en pågående utredning. Det gäller ett fall som ett mord som inträffade här för strax över en vecka sedan, och du har skrivit mycket om det, eller hur?
Ja, men precis. Det här handlar då om en kvinna som har mördats utanför Värmdö här i Stockholmsområdet, och det är då en man som då är misstänkt för det här mordet, och det här skedde då den 4 augusti.
Och vi börjar med en kort sammanfattning. Allt börjar under tisdagen den 4 augusti. Och till en början är mycket oklart. Det är under eftermiddagen som de första rapporterna kommer om en stor polisinsats ute på en ö i Stockholms skärgård. Senare under kvällen så berättar polisen vad det gäller. TV4-nyheterna rapporterar.
Under kvällen har en större polisinsats pågått på en ö i Värmdö kommun i Stockholms skärgård. Polisen var länge förtegen om insatsen, men strax innan klockan 11 på kvällen meddelade de att en kvinna hade hittats död. Omständigheterna kring dödsfallet är oklara, men det utreds som mord.
Sen passerar natten. Det blir onsdag. Men den misstänkte mördaren är fortfarande på fri fot, och det pågår en intensiv jakt. P4 Stockholm rapporterar.
Efter att en kvinna i 50-årsåldern hittats död i Stockholms skärgård på tisdag eftermiddag så letar polisen efter en person som är av intresse för utredningen. Det här säger åklagare Emma Olsson till P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad, och polisen vill inte gå ut med fler detaljer i nuläget mer än att misstanken rör mord.
Sen går timmarna, och när det blir kväll kommer det nya rapporter om att jakten på ön intensifierats. Drönare surrar i luften, poliser med hundar drar över ön, och andra patruller söker igenom stugor och bodar med ficklampor. Och så strax innan midnatt kommer ett genombrott. En tid senare rapporterar P4 Stockholm igen.
En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård på tisdags förmiddagen. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades.
Och jag tänker att där har vi ju det lite steg för steg, men om vi ska ta det i detalj vad det är som händer egentligen och vad vi vet om det här. Vi börjar här på tisdagen den 4 augusti, och det är på eftermiddagen som det kommer in ett larm till polisen, eller hur?
Ja, precis. Det är strax efter klockan 4, 16.21 för att vara mer exakt, och då kommer in ett larm till polisen om en kvinna som har hittats död i sin sommarstuga. Och det är då närstående som slår larm till polisen, och ganska snabbt här så riktas misstankarna mot den här kvinnans pojkvän. De har varit ute i den här sommarstugan några dagar liksom och umgåtts och så. Så
man måste ju säga, det går ju väldigt fort att han dyker upp som misstänkt. Jag tänker att både du och jag har ju tittat igenom många utredningar, och där kan det ju ändå ta ett tag. Här handlar det ju om, det är ju strax under 10 minuter innan hans namn kommer fram, och att man börjar, man märker ju dels att han inte är där på platsen, man vet om att han har varit med kvinnan tidigare där, och sen så märker man ju också att hans mobil är avstängd, och det höjer väl då misstankenivån, eller man känner helt enkelt att det här verkar vara en person som vi behöver få tag på. Sen fortsätter det ju.
Ja, men precis. Det som du säger, de riktar ju misstankarna ganska snabbt och blicken mot den här mannen. Och anledningen till det är för att han, till och med han är inte kvar på platsen. Det finns personer i den här kvinnans närhet som också känner till den här mannen. Man identifierar honom ganska snabbt också tack vare vittnen som finns på plats som då kan ge sina element som stämmer in på honom. Och framförallt så är det då ett vittne som för polisen då pekar ut en person som stämmer in på den här mannens signalement som då som berättat att mannen ska syns gå med sopsäckar till en sopstation. Så det här vittnet blir ju väldigt avgörande för vad som kommer att hända härnäst.
Ja, och det där är ju, jag tänker att vi kan stanna kvar lite vid det där, för att det här är ju den här platsen som det sker på, det är ju en ganska liten ö i Stockholms skärgård. Och vi har ju efter då, i dagarna efter det här mordet, så har ju vi haft reportrar där ute på plats som har beskrivit den här platsen och pratat runt med olika grannar och andra som bor där. De beskriver det ju som en, ja men det är en sommaridyll, det är väldigt litet. Alla känner i någon mån alla, och känner man inte dem så har man ändå lite pejl på varandra, för att det är så pass litet det här. Så att det märks ju direkt att polisen börjar ju prata med folk runt omkring, och de har ju en hyfsad koll på, ja men den här mannen och den här kvinnan, och att de har varit där de senaste dagarna.
Ja men precis, och vi har då bland annat i vittnesförhör som har kommit fram, så är det ett vittne som berättar för polis att den här personen har sett mannen och kvinnan tillsammans på den här ön. De har stått vid en brygga, han har huggit ved och hon har klippt gräs. De har hälsat på varandra, så det är ändå personer som har koll på varandra.
Ja, det beskrivs ju som att de har levt något slags semesterliv de senaste dagarna. Men nu har alltså hon hittats död. Man kan ju säga också att det syns ju direkt att hon har utsatts för vad åklagaren i alla fall beskriver som omfattande våld. Både trubbigt och sen så någonting som verkar vara en kniv eller någonting annat vasst. Och dessutom så är han spårlöst försvunnen. Någonting man också ser i det här sommarhuset, det är ju att både dörren vid verandan och även en annan dörr står ju vidöppen. Så att det tycks ju som att någon har lämnat i all hast därifrån. Och som sagt, misstankarna riktas ju då direkt mot den här mannen, hennes då, den döda kvinnans nuvarande pojkvän. Och det inleds en jakt på honom. I den här jakten så händer det ju en massa olika saker. Ta oss igenom lite.
Men precis, allting går väldigt fort. Den här mannen lämnar ju den här ön. Han tar den här kvinnans kajak och paddlar därifrån och befinner sig på en annan ö, närliggande ö i närheten. Men då går det också några timmar. Polisen fortsätter att leta och genomföra utredningsåtgärder vid det här området. Men det dröjer nästan 30 timmar innan de faktiskt hittar honom till slut.
Och det märks ju att under de här 30, det är väl till och med 33 timmar innan han påträffas, så det är ju en mängd olika utredningsåtgärder. Man slår ju till mot hans lägenhet inne i centrala Stockholm. Det går ju ganska fort, det handlar ju om ungefär en timme efter att man då har börjat den här utredningen. Det går ju att se i det här utredningsmaterialet att man hör av sig till Vaxholmsbolaget, alltså de som kör båtar i skärgården, och frågar, har ni några kameror som man kan ha fastnat på? För att i det här läget, det ska ju sägas, det är ju en ö som inte går att köra någon bil ifrån, utan man måste ju på något sätt ta sig över vattnet för att ta sig därifrån. Och då är det ju bland annat Vaxholmsbolaget som man hör av sig till för att leta om den här mannen, ja, kan ha fastnat på någon slags övervakningskamera, eller om de på något sätt har något annat spår av honom. Det blir också en bil som blir intressant, som man håller lite koll på.
Ja, nej men precis. Det vi har kunnat se, det är då en bil som då har varit intressant för polisen, och det är då kvinnans bil. För det är ju den här bilen de har åkt ut till skärgården i tillsammans då under den här tiden som de har varit där ute. Den blir intressant, och det är ju inte särskilt konstigt. Man vill ju gärna säkra all form av bevisning som finns, så den blir intressant för dem.
Man tänker väl på den som att den skulle kunna vara en möjlig flyktbil, och precis. De skriver ju faktiskt också att de sätter span på den här bilen under några timmar, men det ger ju ingenting. Det är ingen som dyker upp.
Nej, till precis. Den här bilen. För han har ju istället tagit då kvinnans kajak och paddlat ut helt enkelt. Och det han har gjort är ju att han har hållit sig undan. Men han har inte kommit så långt egentligen. Han har egentligen mest suttit på en annan ö under de här 33 timmarna.
Och till slut så får ju polisen också korn på honom, att man söker ju faktiskt med värmekamera då, efter att man gjort fyndet av den här kajaken, för den hittas ju av en privatperson, och i den här kajaken så hittar man ju också en handduk som det är, som åklagaren beskriver som en blodbesudling på. Så då intensifieras ju jakten återigen, och då söker man ju med värmekamera, och det är då man gör ett fynd.
Nej, men det som händer är att den här värmekameran, den reagerar, och det man gör då är att polisen senare slår till mot den här båten, för man ser då att den här mannen, han befinner sig där, men det han har gjort är att han hoppat i vattnet, och snart, korta efter, så kan han faktiskt gripas.
Det verkar ju som att han fångas när han helt enkelt försöker simma från platsen, men då tar polisen honom och griper honom misstänkt för mord.
Precis, så han försöker ju verkligen fly från polisen.
Och snart här så ska vi prata mer om vem den misstänkte mannen är. För vi har genom en mängd olika vittnesmål försökt att pussla ihop en bild av den 57-årige konstintresserade man som nu misstänks för mord. Så mer om honom alldeles strax. Och om vi riktar blicken mot just honom då, för han grips, han anhålls senare och sen kommer han ju också häktas på sannolika skäl misstänkt för det här mordet, alltså på den högre misstankegraden. Vi har ju under de senaste dagarna här försökt att pussla ihop någon slags bild av den här mannen. Vad har du fått för bild av honom när du har jobbat med det här?
Att på ytan så verkar han vara en ganska vanlig person som arbetar. Han verkar vara konstintresserad, för han arbetar med någon form av konst på ett företag i Stockholm. Han har det ganska gott ställt. Han bor i centrala Stockholm och tjänar över högre medellönen förra året. Han har ju en familj sedan tidigare. Jag tycker inte man ser riktigt några spår av... Han har inte förekommit i utredningar, han har inte dömt för någonting tidigare, ska vi säga. Och när jag pratade med åklagaren så säger hon också att han inte känd av polisen sedan tidigare. Men här tycker jag också att det finns lite frågetecken som vi ska komma tillbaka till snart.
Ja, och ibland när man gör den typen av runtringningar som vi gör, när det är så här stora och uppmärksammade fall, då kan man ju ringa gamla bekanta och folk som har träffat en misstänkt man eller något liknande. Och det är inte helt ovanligt att det kanske till exempel kommer fram en bild av någon som är en ensam varg eller någonting liknande. Så är det ju inte, i alla fall i det här fallet, när man, dels när man tittar på den här mannens sociala medier, så ser man ju att han åtminstone verkar ha ett förhållandevis socialt liv, med det bilder på middagar och det är folk som grattar honom på födelsedagen på Facebook. Det verkar finnas ett umgänge där i alla fall. Och när jag under veckan har ringt runt och pratat med folk som på olika sätt har träffat den här misstänkte mannen, antingen i yrkeslivet eller privat på olika sätt, så är det en ganska samstämmig bild av att det är en man som ändå är förhållandevis social. Han har inga problem att göra sin röst hörd, att han har ganska lätt för att prata med folk. Folk beskriver honom som att han är nyfiken, att han är, verkar vara en ganska så jordad människa. Det är den bilden som ges av honom. Sen finns det lite små detaljer som lyfts fram. Det finns en person som jag pratar med som beskriver att det verkar finnas någon slags lite pedantiskt drag, en noggrannhet, eller att han kan vara en sån som blir väldigt uppslukad av någonting och går in i någonting på ett sätt när han blir väldigt intresserad av något. Det är en annan som jag pratar med som har träffat honom genom yrkeslivet, alltså i konstvärlden, som även där beskriver då att det är inte helt ovanligt i konstvärlden att man är kanske lite kufisk, eller att folk kan vara lite besynnerliga, men att menar att den här mannen visade inte några sådana drag alls, utan snarare tvärtom, att han hade ganska så lätt för att vara öppen mot andra människor och var, att han var nyfiken och ställde frågor och verkade jordad och grundad. Och det är ju så här, tänker jag, ganska ofta när vi ringer såna här samtal, att det är inte ovanligt att man får höra så att nej, vi anade ingenting, och att det är svårt att veta, och vi såg bara en trevlig man, och nu är vi, och det är ju också många som ger uttryck för det, att de är förfasade och de är förvånade för att man har inte anat det här. Och då var det också en av dem som jag pratade med som jag tyckte sa en ganska intressant grej, som sa, den personen var ganska noggrann med att säga att jag vet inte om jag är förvånad, för att man vet aldrig vad som rör sig hos en människa. Man vet aldrig vad som finns bakom. Utan den personen var väldigt noggrann med att säga så. Jag såg en öppen, nyfiken och trevlig person, men jag är inte för den sakens skull förvånad, för att så här är det. Det här finns. Ja, men den personen var i alla fall, vill i alla fall lyfta fram att det går helt enkelt inte att veta, utan den personen fick ett gott intryck, men man vet helt enkelt aldrig vad som rör sig bakom en person. Så det är ju de vittnesmålen har vi fått när vi har ringt runt. Sen så finns det ju andra vittnesmål också. Du har ju tagit del av ett ärende som ger en, får man ändå säga, en helt annan bild av den här mannen. Vad är det gäller?
Jo, men precis. För tidigare veckan så kunde vi faktiskt avslöja att mannen, han förekommer i en annan utredning sedan tidigare. Det ska understrykas att det här är ingen brottsutredning, det är en bodelning som mannen var i tillsammans med en annan kvinna. De ska göra upp om en bodelning som kortfattat handlar om att de har bott i en gemensam bostad. Det har tagit slut. Nu ska de göra upp om vem som ska få behålla bostaden, hur den här ska, vad som ska hända med den. Så det här var en ganska lång och utdragen process. Men här finns intressanta grejer som inte riktigt har kommit fram tidigare, och det handlar om att den här kvinnan som han då varit tillsammans med, alltså ex-flickvän, hon ska i samband med den här bodelningen har känt att han har betett sig väldigt hotfullt mot henne, varit hatisk. Det här skedde då i samband med att de då ska avsluta sitt förhållande. Men han beskrivs i de här handlingarna, och det här är då kvinnans beskrivningar av mannen, som elak, att han ska ha sagt kränkande saker till henne, vilket har gjort att hon har känt sig otrygg där hemma. Och hon ska då uppleva att det här var en slags psykiskt våld för henne, och att hon faktiskt kände sig så pass rädd vid ett tillfälle att hon fick ringa polisen. Beskriver också att han ska också ha utövat härskartekniker och haft ett kontrollerande beteende mot henne. Men det finns också i den här handlingen som jag tyckte var intressant ett larmsamtal som kvinnan då ringer in i samband med det här då vid ett tillfälle, där det också beskrivs att hon är rädd att det här ska eskalera och slår då larm. Men det här är inget brottmål, så att han dömdes faktiskt aldrig för någonting gällande det här, utan det är ett tvistemål. Men det ger ju också ett vittnesmål från en person som också har levt med honom.
Ja, precis. Och man kan ju verkligen understryka det, att i det här fallet så polisen tillkallas ju till platsen när den här kvinnan ringer. Sen gör ju de bedömningen att det verkar inte som att det har begåtts något brott här. Och den här mannens egen bild av vad det är som händer i den här relationen och i den här bodelningen, det är ju att han skriver ju under på att det är konfliktartat, men han menar ju att de båda två driver den här konflikten. Han har ju inte alls samma bild av det, men det är precis. Åtminstone den här kvinnans bild är att han är kontrollerande och att han är elak och att det påverkar henne väldigt mycket. Och det här är inte de enda sakerna vi har fått lära oss om den 57-åriga mannen under tiden som gått efter mordet. För vi har även fått ta del av hans första förhör med polisen. Så mer om det snart. Vi har ju också fått ytterligare en pusselbit här i veckan, och det är ju att vi har fått ta del av den här mannens första förhör gällande just det här mordet som han nu är misstänkt för. Och där får man ju också, man får höra hans berättelse, delvis i alla fall, om vad det var som hände under det här. Vad säger han egentligen i det här förhöret?
Ja, men det här är då ett förhör som det är en del av ett häktnings-PM som har kommit in till tingsrätten, men där pratar ändå den här mannen i förhör. Han säger att han tog den mördade kvinnans kajak och att han paddlade ut till en av öarna där han stannade. Han kan inte riktigt förklara varför, men säger att han bara stannade där. Och när han ombeds att berätta om den här dagen så säger han att han kan liksom inte uttrycka sig. Han kan inte förklara varför han har gjort det här. Och så pratar han om deras förhållande, hur deras dagar var, och ger ganska detaljerade saker där. När han liksom ska berätta om vad som hände så är det som att det tar stopp.
Ja, han beskriver ju något fall, det som att det har hänt någonting tumultartat. Och han beskriver ju också det som att han tänker på den här kvinnan, han tänker på hennes liv som han tog bort, säger han ju vid ett tillfälle. Men så fort de närmar sig att de vill prata om, ja, dels vad det var som hände, så säger han ju jag kan inte prata om det, eller att det verkar som att det ligger honom för nära. Så där. Han uttrycker ju hela tiden att han är helt enkelt, han kan inte uttrycka någonting kring det.
Nej, och någonting som är upprepande när man läser förhören, det är att han säger, jag klarar inte av det, jag kan inte beskriva det, jag kan inte prata om det. Så att han har ju egentligen inte gett någon full bild av vad det är som har hänt, vad vi vet än, utifrån de förhören som vi har sett. Och man vet inte heller någonting om motivbilden än så länge. Men det ska också sägas att det här var ett av de tidiga förhören med honom, om jag inte helt fel ute, så är det första förhöret med honom. Så att kanske klarna bilden så småningom.
Ja, och det är värt att understryka där, för att vi har ju rapporterat om det här, att han säger, ja, men framförallt kanske just den här meningen att jag tänker på hennes liv som jag tog bort, att det kan ju på ett sätt kan man ju läsa eller höra det och tycka att det här låter som ett erkännande av något slag, men det är också värt att understryka att han får ju frågan om han erkänner eller förnekar brott, och han vill ju inte svara någonting av det, utan han ger ju inte något svar överhuvudtaget på hur han ställer sig till det här. Och jag tänker att det kan vara värt att ha med sig det här, nu får vi ju se, det kanske kommer fler förhör och att han plötsligt erkänner eller att han förnekar, men även om han pratar om det här på ett sätt som är att han placerar sig på den här platsen, så har han ju inte gett någonting mer i de förhören som vi har läst. Han har ju till exempel inte pekat ut var man kan hitta ett eventuellt mordvapen. Han har inte sagt någonting om vad som har hänt inne i huset, utan han har ju konsekvent sagt, jag kan inte prata om det på olika sätt.
Och så pratar han väl mycket om, eller inte mycket, men han pratar om det är ju deras relation. Men som sagt, som du nämner då, ingenting om vad som har hänt. Så egentligen får vi inte veta vad han har gjort den här kvällen.
Nej, så det återstår ju verkligen att se. Och när vi spelar in det här så vet vi ju ännu inte hans inställning, om han erkänner eller förnekar, utan det har ju fortsatt inte kommit fram. Så det är ju bra att ha med sig i bakhuvudet när man lyssnar på det här, att vi vet helt enkelt inte. Och den här utredningen kommer ju fortsätta nu i många månader framöver, så vi får ju se. Det kommer ju komma fram mer efterhand, får vi gissa. Jag tänker, det återstår ju mycket frågetecken och sådär. Vad är du mest nyfiken på nu när det här fortsätter framåt?
Man vill ju såklart också, man vill ju veta, vad är det för motivbild? Varför har det här skett? Och det får vi inget svar på. Och det är också en sån där fråga som jag kan tänka för anhöriga. Viktigt för dem att veta, varför skedde det här? Så det är framförallt det jag tänker på.
Sist här i avsnittet hade vi Beri Sangana, reporter här på Aftonbladet, som har bevakat det här skärgårdsmordet. Och jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsand, och det här har varit veckans avsnitt av Aftonbladet Krim. Om du som lyssnar har någonting att berätta, antingen om det här fallet eller någonting annat som du tycker att vi borde belysa, då är det bara att höra av sig till mig på marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Den mejladressen hittar du även i avsnitts beskrivningen. Det var allt för nu. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.